Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig, Kim Malmgren. Januari 2023. En av de mest våldsamma månaderna i Stockholms gängmiljö någonsin lider mot sitt slut. En månad där gränserna har förflyttats. Där barn har blivit skyttar och där familjemedlemmar har blivit måltavlor. Klockan har blivit 6 på kvällen när en 15-årig pojke strosar genom Skogås centrum i södra Stockholm. Han heter egentligen något annat, men i det här avsnittet kallar vi honom för Ahmed. Ahmed är hungrig och som så många gånger förr så går han in på den lilla sushi-restaurangen i centrum där han sätter sig vid ett bord med ryggen mot fönstret. Vad Ahmed inte vet då är att han har ett pris på sitt huvud och att han bara har sekunder kvar i livet. I mer än en veckas tid har ett mordkommando samlat in information om honom och förberett en dödsskjutning. När en maskerad person kliver in på sushi-restaurangen med pistol i hand så är Ahmed chanslös. Han blir skjuten i huvudet och dör direkt. Mördaren springer från platsen och när polisen anländer är han försvunnen. Den 28 januari står det klart att det här är en tid i Stockholms gängvärld där 15-åringar inte bara är skyttar utan även mordoffer. Med mig idag har jag min kollega Katrin Krantz. Välkommen tillbaka till Krimrummet.
Tack så mycket.
Idag ska vi prata om mordet på 15-åriga Ahmed. Som hur man än vrider och vänder på det så är det här ett av de mest gränslösa dåden som skedde under våldsvågen i januari.
Ja, alltså, det här måste nog beskrivas som en ren avrättning, det som händer här. Ahmed sitter med ryggen mot dörren. Han har en huvud uppdragen över öronen, över huvudet, när skytten kommer in i den här lilla restaurangen och skjuter på mycket, mycket nära håll.
Brutalt.
Mycket brutalt.
Och efter det här så bestämmer sig polisen ganska snabbt för att det här är ett mord som man måste lösa. Under våldsvågen har Stockholmspolisen fått förstärkning från alla möjliga håll. Och mordet på 15-årige Ahmed hamnar på NOAs bord, alltså polisens nationella operativa avdelning. Och om man ska sammanfatta det kort så kan man säga att i den här utredningen så finns resurser utöver det vanliga. Jag har pratat med utredare som säger att de bara kan drömma om den typen av resurser som den här utredningen har fått. Och det är någonting som också ska ge resultat. Så som läget ser ut nu så sitter 9 personer häktade, misstänkta för inblandning i det här mordet. Och enligt uppgifter så är det framförallt teknisk analys som har lett polisen så här långt i utredningen. Det finns mycket att gå igenom vad som gäller den här historien. Men jag tänker att vi börjar med 15-åringen som skjuts till döds. Vem är Ahmed, Katrin?
Ja, men han kommer ju från Afghanistan. Han kommer tillsammans med sin familj. De kommer inte alla samtidigt, men de blir samlade här i Stockholm så småningom och de bor i Skogås.
Vart i Sverige några år?
Ja, det har de varit. Och de som sagt kommit lite, alla har inte kommit samtidigt, men ett par år har de varit här och de har bott i Skogås. De har ganska nyligen, innan det här hände, så har de faktiskt flyttat från Skogås till en annan del av Stockholm. Men de har bott där länge och han har gått i skolan där. Och i skolan så beskrivs ju Ahmed som en väldigt liksom, seriös och lugn och duktig person på många sätt. Alltså, han är väldigt artig och väluppfostrad. Han är alltid trevlig mot sina lärare. Han pratar också ganska mycket om hur tacksam han är över att få komma till Sverige och hur viktigt det är med en utbildning och att han gärna vill gå i skolan och sådär. Så att och han beskrivs också som ganska social och mogen för sin ålder.
Det finns många positiva sidor i Ahmeds liv och vardag har vi förstått. Men det fanns också oroväckande uppgifter, tecken på att han hade kommit i kontakt med den gängkriminella miljön.
Det är så att trots att han, när han är i skolan så är han ambitiös och duktig, så har han en hög frånvaro i skolan. som ökar. Och man, det finns tecken på att han umgås med äldre i centrum, äldre kriminella. Och han pratar också om olika kända kriminella gängledare som han nämner att han har kontakt med. Och det finns också någonting annat som händer, och det är att han berättar för en närstående att han är bekymrad över någonting. Och det kommer fram, han berättar att han tror att han kommer bli tvungen att utföra ett våldsdåd själv. Han säger, jag tror att jag kommer bli tvungen att skjuta någon, säger han till den här personen. Men inte varför eller vad det är som ligger bakom. Han säger också i något tillfälle att han tror att han kanske inte kommer leva så länge, säger han. Och det här är någonting som han inte... Ja, men han säger det lite konstaterande, ungefär som att han tror att det kanske kommer att bli så.
Lite ödesmättat.
Ja.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Det här ska Ahmed då ha sagt strax innan jul. Redan då så fanns det en konflikt som bubblade i Stockholm. Men den hade inte riktigt brutit ut ordentligt vid den tidpunkten. Som vi har berättat i tidigare avsnitt så är det en konflikt som överskuggar de andra i samband med våldsvågen. Det handlar om konflikten mellan den kurdiska räven Rawa Majids nätverk Foxtrot på ena sidan och framförallt det kriminella Dalen-nätverket på den andra sidan. I den här konflikten så kan man se att båda de här enheterna, de är paraplybegrepp kan man säga. Det är inte bara så att det är räven på ena sidan mot greken på den andra sidan, utan det finns flera kriminella nätverk som sorterar in på respektive sida. Och i flera fall så de här våldsdåden som utförs, de läggs ut på entreprenad. De behöver inte egentligen ha, de som utför dem behöver inte ha någonting med någonting att göra egentligen, utan bara intresserade av att tjäna pengar. Vi har sett en rad olika chattar där man frenetiskt skriver om att man måste ha nya ungar, som man beskriver det. Alltså barn, ungdomar, tonåringar som kan utföra sprängningar, skjutningar, japningar pratar man om, alltså mord. Och bara under januari så sker ett 30-tal våldsdåd i Stockholm. Många av dem riktas mot anhöriga till tongivande personer i de här konflikterna. Och i det här avsnittet som handlar om mordet på Ahmed så är en av dessa skjutningar extra intressant.
Ja, det handlar alltså om en skjutning i Husby i nordvästra Stockholm. Och det sker vid 3-tiden på natten till den 19 januari. Och det är flera skott som då avfyras mot en fastighet. Och på den här adressen så är en nära anhörig till Rawa Majid, alltså den kurdiska räven, skriven.
Och det här kan man se få ganska snabbt följder. För enligt uppgifter så börjar det spridas rykten om den här skjutningen kort efteråt. Och de här ryktena, de säger att Ahmed är en av dem som har varit med och utfört det här dådet. Det tisslas och tasslas i skolan om att han är inblandad. Och de här uppgifterna, de får spridning. Mm. Sanningshalten i de här uppgifterna, ska vi säga, den är oklar. Vi vet inte om Ahmed var med vid det här dådet. Som jag har fått det förklarat för mig så är detta heller inte någonting som polisen prioriterar att utreda, eftersom han är avliden. Men vad som däremot är klart, det är att de här uppgifterna, att Ahmed då skulle vara en av skyttarna, de når fram till Foxtrot-sidan i den här konflikten. Och mindre än 2 dygn efter den här skjutningen så publiceras flera bilder på Ahmed i chattar på den krypterade appen Signal. I de här chattarna så vill man ha information. Vem är pojken på bilden? Vad har han för lojaliteter? Hur får man tag i honom? Och den som ställer de här frågorna. Personen som vill ha den här informationen om Ahmed, det är en användare med aliaset Louise Gucci. Folk som har lyssnat på tidigare avsnitt av den här podden kanske känner igen det här aliaset. För det är en person som vid samma tidpunkt har beordrat och styrt flera tonåringar från Jordbro att utföra andra våldsdåd i den här konflikten. I de här chattarna så får Louise Gucci gradvis information om Ahmed. När det gäller Ahmeds kriminella ställning, om man ska säga så, så det är lite spretiga besked han får.
Ja, men det är det. Det går lite fram och tillbaka här. Först får de information om att han är en rushare för motståndarna i konflikten. Sen ändrar man sig då och säger att nej, han är inte någon körare. Alltså han är inte liksom kriminell, utan han hänger med barn som är bra i skolan, barn som är duktiga. Så det är de här två sidorna av hans personlighet som skiner igenom här, man ska säga. Och den här okända personen då, som inte vi vet vem det är, som matar den här Louise Gucci med information, ställer faktiskt frågor om vad kommer att hända med Ahmed. Men liksom då får han höra att nej, men sluta ställa frågor. Liksom. Det är inte...
Det är inte läge att ställa frågor vid den här tidpunkten. Och den här Louise Gucci ger ju också den här källan, den här spionen, eller vad man ska kalla det, beröm. Ja, men du gör ett jättebra jobb. Se till bara att få loss mer information. Man pratar mycket om att ja, men jag har en kompis i skogen som kanske kan få loss någonting. Jag ska prata med en person imorgon som kanske kan få loss någonting. Och man kan se i de här chattarna att det är väldigt angeläget att få tag i den här informationen. Och redan där och då så börjar Foxtrot-sidan att smida planer på ett mord enligt polis och åklagare. Senare så ska ett antal personer häktas misstänkta för stämpling och förberedelse till mord mellan 20 och 23 januari. Det här är alltså en vecka ungefär innan Ahmed skjuts till döds. Och en av personerna som sitter häktad för det här, det är den 20-åring från Jordbro som kopplas ihop med aliaset Louise Gucci. Han sitter häktad och åtalad i flera andra utredningar också. Men han framstår som en möjlig projektledare kanske tidigt i den här utredningen. Och de här dagarna så gör polisen en hel del gripanden i den Foxtrot-gruppering i Jordbro som har varit väldigt aktiv i våldsvågen. Det är Louise Gucci då bland annat, och han grips och försvinner från spelbrädet där och då. Och det är möjligt att man får omgruppera sig, samla in nytt folk, delegera ut nya arbetsuppgifter innan man kan slå till med nya våldsdåd. Och det under de här dagarna, så vitt vi vet i alla fall, så händer det inte särskilt mycket. Men vi kan spola fram några dagar fram till den 28 januari, alltså den dagen som Ahmed blir mördad. Vad vet vi om hans förehavanden den dagen?
Ja, men det är en dag som han hänger med några av sina kompisar. Det är andra killar från Skogås som han känner sedan innan. De är i samma ålder och de är hemma hos en av killarna och spelar in en rapvideo. De är ute, de håller på att spela in en video tillsammans. Så de, bland annat har de med sig en vapenreplika som de använder när de spelar in den här videon. Och den replikan dumpar de sen i en sån här sandlåda. En låda som man öppnar där man har liksom sand för att slänga ut. Och den kommer polisen att hitta där sen. Och det tar väl en viss förvirring där innan de förstår vad den ska kopplas till och hur den har hamnat där. Men det har att göra med det som de sysslar med under dagen. Och sen så drar de in mot centrum helt enkelt.
Båda de här två vännerna som Ahmed hänger med egentligen hela den här dagen, de har ju i efterhand suttit häktade länge, misstänkta för medhjälp till mordet på honom. En av de här killarna har nu släppt, så han är avskriven, men den andra sitter fortsatt häktad. Han misstänks ha spelat en nyckelroll i allt det här. Enligt uppgifter så misstänks han löpande ha informerat mordkommandot om vad de höll på med den här dagen. Var befann sig Ahmed någonstans, om de flyttade på sig, var skulle de vara, vid vilken tidpunkt och så vidare. Och det här är naturligtvis väldigt viktig information för det här mordkommandot att ha. I den här tidens terminologi säger det så att den här nära kompisen till Ahmed, han misstänks vara goaren. Den som levererar mordoffret på en viss plats så att gärningsmännen kan utföra själva dådet. Men de tar sig då, säger att klockan är 5:30 någonstans, så tar sig de här tre vännerna till Skogås centrum. Vad är det här för plats?
Nej, men om man tittar, om man har varit där och om man tänker på hur det ser ut där, så är det ju absolut inte stort, och man kan i och för sig komma från några olika håll, men det känns ju mest troligt att den här skytten har kommit från en gångväg som går en bit, ja, precis rätt in i centrum, och har förmodligen försvunnit samma väg också. Det är det mest troliga, och det måste ha varit flera personer som har sett den här. Vi vet att det finns en del bilder från övervakningskameror och sådär i centrum. Men samtidigt så kan man väl säga så här, att det har funnits en viss motvilja och rädsla att berätta vittnesuppgifter från den här händelsen. Men jag menar, det är litet, och det måste ha varit personer som har sett både hur skytten kommer in och försvinner ut. Det finns allt annat är svårt att tänka sig.
Och när Ahmed blir mördad, då är han inte längre med de här två vännerna, utan de har splittrat på sig.
Ja, på exakt hur det går till där innan och han går in och så, det vet vi inte riktigt faktiskt. Men vi vet ju att han sitter där helt ensam, han sitter med ryggen mot dörren, och han har kommit in där helt enkelt utan att han har sett det. Han
blir mördad med ett skott som träffar honom i huvudet.
Mm.
Och efter mordet så sätter den här utredningen igång med högsta prioritet. Det här är en utredning som fortfarande pågår. Åtal är inte väckt ännu, men den är i slutfasen och kommer snart att gå ut på delgivning. Vi har båda arbetat mycket med det här fallet, och det som följer härifrån, det är väl uppgifter från utredningen som vi har fått, som vi bedömer som tillräckligt trovärdiga för att gå ut med. Och ett första genombrott i utredningen, det kommer från oväntat håll 2 dagar efter mordet. Det som händer då, det är att en person ringer in till polisen med klagomål om att det står en grupp skumma ungdomar och häckar utanför en trappuppgång. Detta sker på ett ställe norr om Stockholm, och när polisen kommer dit så får man tag i 2 av de här killarna, och när man kollar igenom deras mobiltelefoner så ser man konversationer som rör mordet i Skogås. Det här leder så småningom till att man griper den 15-åring som idag sitter häktad misstänkt för att ha utfört mordet. Vi har alltså inte bara en 15-årig pojke som är mördad, utan även en 15-åring som är utpekad skytt. Vad vet vi om honom?
Ja, alltså i den dokumentationen som vi har hittat kring den här mordmisstänkte 15-åringen, så kan man ju se att det här är ett liv som är, ja, det är kantat av bristfällig skolgång. Han har flyttat vid flera tillfällen och haft en ganska konfliktfylld relation. Det har varit mellan föräldrar som har separerat. Under låg- och mellanstadiet gick han på skola i Stockholm, men sen flyttade han till en annan ort, och där blev han mer eller mindre hemmasittare på den här orten. Så att han flyttade så småningom tillbaka till Stockholm, men där fortsätter de här problemen. Och man kan se då att den här oron och de här problemen kring honom har gått så långt att man har beslutat om ett omedelbart omhändertagande med stöd av LVU, alltså lagen om vård av unga. Och då kan man säga att det här dokumentet är undertecknat och torsdagen den 2 februari. Och det är alltså samma kväll som han senare grips av polis misstänkt för det här mordet.
Det är någonting man kan se ganska ofta när det handlar om så unga gärningsmän. Då kan man inte i alla lägen vara helt säkra på att de kommer hållas häktade. För det ska till synnerliga skäl för att så unga människor ska häktas. Det är inte heller läge kanske att försätta honom på fri fot i händelse av att det inte bedöms finnas synnerliga skäl då, när han är misstänkt för den här typen av mord. Så det är en gardering kanske från myndigheternas sida att om han inte häktas, då ska han istället in på något sorts boende, något sorts hem där man kan ha honom över någon sorts övervakning.
Det som vi såg här då, som vi har sett, kunde se ganska tidigt i det här fallet, är ju att det fanns liksom inga kopplingar egentligen mellan de här. Det finns personer som har kopplingar geografiskt till Skogås, men det fanns också andra som inte hade någon som helst, som kom från helt andra delar av stan. Du säger, det är ju en slump som gör att det här uppdagas, då är liksom de i en helt annan del av stan. Så att det var också något som vi kunde se tidigt här, att det verkar inte finnas några kopplingar mellan de här personerna. Och det ser vi också förklaringen på sen när vi ser hur hela upplägget ser ut, så att säga.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Misstankarna mot den här 15-åringen är att han är en ren utförare. Han har ingen häst i den här konflikten, om man säger så. Polisens teori, det är att på morddagen, då har den här 15-årige misstänkte skytten suttit hemma, väntat på att få besked via signal om vad han ska göra. Så småningom så får han meddelanden som säger att det är Skogås han ska till och det är Ahmed som ska mördas. Teorin är att den här 15-åringen gör väldigt lite själv i allt detta. Det finns ett stort maskineri runt omkring honom som står för all markservice. Det är någon som beställer taxi så han kan ta sig till platsen. Det är någon som fixar att ett vapen anländer till rätt plats vid rätt tidpunkt. Det gör man med en annan taxi. Det finns ytterligare en person som misstänks hålla kontakten med den utpekade gåren då, som är med Ahmed vid tidpunkten som vi pratade om. Den här 15-åringen, skytten, han misstänks ha gått in på sushin, utfört mordet och sen försvunnit från platsen. Enligt misstankarna så har han därefter blivit upphämtad med taxi ännu en gång. Först åkt till en plats i norra Stockholm där han har lämnat ifrån sig vapnet. Sen så har han åkt vidare till en så kallad tryckarlägenhet där han kan ligga lågt. Och även allt det här som sker efter mordet misstänks ju den här grupperingen har gjort, snarare än att han själv har stått för någon markservice. Allt det här framstår som ett väldigt omfattande maskineri med många personer inblandade.
Alltså logistiken bakom det här är ju nästan häpnadsväckande, måste man ju säga. Det drivs ju med en slags affärsmässighet, men liksom i flera led som är väldigt svåra att spåra bakåt. Och det är ju nästan som celler, jag tänker på sådana här terrorceller liksom, där varje person bara får så mycket information som just den behöver för att utföra sitt uppdrag och sen så vet man inte så mycket mer. Det är helt otroligt att se faktiskt hur det fungerar.
Och det har vi sett i flera andra mål i de här, i våldsvågen, i samband med olika dåd, så det finns flera gruppchattar igång samtidigt på egentligen flera olika nivåer. Sällan är det så att de som utför de här dåden har kontakt med en eller några få personer som ger dem direktiv och den informationen som de behöver för att utföra det. Vi nämnde ju den här händelsen när det stod några killar utanför trappuppgången. De såg skumma ut och så småningom så ledde detta polisen in på spåret att den misstänkte 15-åringen var inblandad. Det här skedde 2 dagar efter mordet i Skogås. Och enligt uppgifter så misstänker polisen att det var vid den här tidpunkten, alltså det här mötet med de skumma killarna som stod där, det var då 15-åringen fick betalt för mordet. Det här var ett mordkontrakt och enligt misstankarna så fanns det löfte om 100 000 kronor i belöning för att skjuta ihjäl Ahmed. I utredningen så har polisen också kunnat se att 15-åringen kort efter att han fick de här pengarna åkte till NK, Nordiska kompaniet i centrala Stockholm, och köpte märkeskläder för ganska många tusen lappar. Och just märkeskläder, Katrin, det är inte första gången vi har sett det som en drivkraft i den här typen av sammanhang.
Nej, men alltså konsumtion, status, markörer och sådana saker är ju väldigt vanligt att man vill liksom ha och för att visa sin tillhörighet på något sätt. Och vi har ju också sett andra saker som att någon som har sagt att han vill bjuda sina kompisar på bio för den här typen av betalningar som han har fått. Alltså, det handlar om pengar som man har tagit emot för misstänkta mord och grova våldsbrott, men det framstår ungefär som att man är glad att man har fått extra pengar för att man har liksom rensat ogräs eller tvättat någons bil. Eller liksom. Fast det är ju mer pengar naturligtvis. Och vi ser ju också många av de här lyxbutikerna som tar emot väldigt stora summor utan att verka ställa speciellt mycket frågor. Trots att man tycker att man borde fundera när det kommer unga personer för att köpa Gucci-kepsar eller dyra märkesväskor eller vad det nu är. Och det finns ju också regler som gäller så här stora kontantinköp. Och det är ju, finns ju EU-direktiv som reglerar detta. Man ska ställa frågor, man ska ha kundkännedom när det gäller stora köp och så vidare. Men det verkar ses en hel del genom fingrarna med det här helt enkelt.
Alltså jag tror det är, gränsen går vid 5000 euro. Mm. Om köpet överstiger den summan, då ska man ha kundkännedom och man riskerar att åka på dryga böter om man inte har det. Det har vi sett en del vad gäller handlare som handlar med dyra klockor och så vidare. Då kommer man ju lätt upp i den typen av summor. Det är kanske lite svårare att göra det på en plats som NK till exempel. Du kanske köper någonting i en butik för 5000, sen köper du någonting i en annan butik för 5000 och så fortsätter det så. Och man kanske missar den stora bilden. Och någonting som man slås av lite också när man läser de här utredningarna, det kanske då mer än någon annan gång som det framgår hur unga de här människorna faktiskt är. Då talar jag inte specifikt om just det här fallet utan om flera andra som har varit i våldsvågen. Man ser de här killarna som är 14-15 år gamla och deras relation till pengar. Den verkar så naiv, så banal. Du nämnde till exempel den här killen som ville ha pengar till bio, kanske gå på restaurang.
Mm.
Och att man då är redo att utföra ett mord för att få detta.
Ja, det blir, jag håller med att när man läser det så snurrar det nästan i huvudet på en. Man tänker så här, det här är inte liksom, man kan inte förstå att de pratar om pengar som kommer från den här typen av våldsbrott där andra människor är utsatta. När det är som du säger, de snackar om ungefär att vi ska gå på, liksom, köpa hamburgare och gå på bio. Liksom. Det är helt, det är absurt att läsa. Faktiskt. Och som du säger, det avslöjar ju också att, eller ger en inblick i liksom hur att det här konsekvenstänkandet är, det finns ju inte, de är ju inte i närheten av att förstå egentligen vad det är de håller på med. Samtidigt så är de ju, kan man också säga att de själva är drivande i detta också många gånger. Och vill göra saker, de vill utföra de här våldsbrotten också. Det är inte så att vi ser att de tvingas eller?
Något som är värt att beröra med några ord, vi var inne lite på det, att den här typen av våldsbrott i våldsvågen, de sker i väldigt många olika led och framförallt då från ena sidan de dåd som vi har kunnat se som kopplas till Foxtrot-sidan. Där sker det i olika lager, mycket läggs ut på entreprenad, man använder sig av väldigt unga utförare och också faktiskt ganska unga anstiftare i första ledet, alltså de som är de som styr de här 14-15-åringarna. De kanske själva är 17, 18, 19, 20 års åldern. I de utredningar som vi redan har kunnat gå igenom, där gör polisen ingen hemlighet av att det är den stora konflikten mellan Foxtrot och Dalen som man kopplar det här till. Man gör heller ingen hemlighet av att man har en tydlig bild av att Foxtrot-nätverket leds av en ledare och den personen är Rawa Majid. I utredningen i Skogås så ser man motivbilden. Enligt misstankar då ska vara den här skjutningen mot en anhörig till Rawa Majid och att det är därför det är så otroligt angeläget att man hämnas. Men i utredningen så finns det inga som helst spår som leder till personen Rawa Majid. Utan man är väldigt tydlig med alla de här omständigheterna, men man kommer inte i närheten av personen Rawa Majid. Det finns en uppsjö av olika chattalias som sker i olika lager, men man kommer aldrig i närheten av den huvudperson som man menar när man zoomar ut och tittar på konflikten. Vad vet vi om konflikten? Vad vet vi om de här händelserna? Så kommer man aldrig så pass långt.
Nej, men så är det ju. Här kan vi ju se att det verkar som att polisen har tagit sig, som du säger, till första ledet av anstiftare. Men sen då? Hur många led finns det? Det är jättesvårt att komma vidare till liksom toppen av det här. Och det är ju det här som vi pratar om också, det här upplägget, det här nästan cellliknande. Ingen har hela bilden. Det är otroligt svårt.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
Och av de här 9 personerna som sitter häktade nu, då har vi en misstänkt skytt. Alla andra har ju haft andra roller.
Mm.
Det finns några unga män som är från en annan del av Stockholm som misstänks för förberedelse till mord i ett tidigare skede. Kanske var de tilltänkta skyttar. Vi vet inte riktigt.
Precis. Man försökte en gång innan, så att säga.
Det finns någon som har varit den tidigare projektledaren då, kanske den här Louise Gucci, men som blir gripen och försvinner. Det finns någon som misstänks vara projektledare när mordet faktiskt sker. Det finns andra personer, någon som enligt uppgift egentligen bara har rollen att koppla ihop människor. Någon har ju hittat den här 15-åringen som faktiskt misstänks ha utfört mordet i slutändan.
Mm. Så det finns personkopplingar, men de är inte uppenbara och de går inte att se liksom.
Och vissa av de här personkopplingarna, de går kanske i ett led, kanske i två led, men det stora maskineriet är så otroligt mycket större än så.
Mm.
Vi ska säga att i den här utredningen så har polisen till synes kommit ganska långt med att kunna avtäcka hur den här organismen eller hur de olika cellerna ser ut, i alla fall till viss grad. Jag vet att polisen är väldigt nöjd med utfallet av den här utredningen så långt som man har kommit hittills. Och vad jag har förstått är man också nöjda med att man har lyckats komma så här långt så snabbt.
Mm.
Det är ett halvår sedan ungefär det här hände. Det är inte ovanligt att den här typen av mordutredningar som har förgreningar åt olika håll dröjer långt över ett år innan det blir aktuellt med åtal.
Nej, och det är klart att bara det som vi vet nu är ju, skulle jag säga, lite fascinerande, kanske fel ord, men liksom man får en förståelse för hur det här ser ut, den här typen av mord, hur det kan förgrena sig och hur kopplingarna ser ut. Och den inblicken har vi kanske inte riktigt haft innan, bara med det vi vet idag, så att säga. Och då vet vi ju inte allt.
När den här utredningen så småningom blir offentlig så tror jag att man kommer kunna dra många lärdomar om hur de mest, vad ska man säga, raffinerade eller mest utvecklade gänggrupperingarna faktiskt mördar folk 2023 och vilket otroligt maskineri som ligger bakom allting. Utredningen, så som den ser ut, skickas snart ut på delgivning och sen kommer åtal förmodligen väckas tidigt i höst, har jag fått berättat för mig. Vi fortsätter följa utvecklingen i det här fallet, ser vart allting tar vägen. Vi sätter punkt för veckans avsnitt av Krimrummet. Tack Katrin för att du ville vara med.
Tack så mycket.
Om du som lyssnar har synpunkter, tankar, nyhetstips, frågor, välkommen att höra av dig till mig på kim.malmgren@expressen.se. Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.